Välkommen till Brittas vardagsrum. Nu ska du få lyssna till ett samtal som är inspelat på Hönö i missionskyrkan där. Jag träffar Jan Eriksson. Han har precis gett ut en bok om Fjodor Dostojevskij. För 20 år sedan då kom boken Någon besökte min själ. Och nu så många år efteråt så kommer en bok till om Fjodor Dostojevskij. Oerhört fascinerande bok. Den heter Därför väljer jag Kristus. Det här är en release. Vi samtalar om Jans fascination och hur han liksom kom inom det författarskapet. Vad som gjorde att han blev så fascinerad av Fjodor Dostojevskij. Och ganska snabbt i vårt samtal så glider vi över på en av böckerna som vi tänkte närma oss lite mer. Och det är den välkända Brott och straff. Kanske du som jag ibland har snubblat över att det är i den här läsningen så många namn att hålla reda på. Och att det är lite svårt att tänka, nej men vänta nu, vem var det? Därför så tänkte jag så här i introduktionen till vårt samtal. Förekomma att du kanske sitter och tänker, men vänta nu, vem är Raskolnikov? Hur hör det ihop med Sonja? Ja, det kan lätt bli en förvirring om man inte är välbekant med Brott och straff. Jag ska bara ge dig en liten kort introduktion då som gör att du kan ha mer glädje av Jans fantastiska berättelse och vårt samtal. Raskolnikov kommer vi ganska snabbt in på, som ju är en av huvudfigurerna i Brott och straff. Han är i vår berättelse här redan framme vid att han har begått ett mord. Egentligen två mord. Han har fått satt allt han ägde i pant. Han är utfattig. Och så har han mördat pantlånerskan som han tycker är ingenting värd. Och när han utför det här mordet så kommer en till person in i rummet så att han har egentligen på sitt samvete två fruktansvärda mord. Det här är bakgrunden till det samtal vi har om Raskolnikov. Han är alltså en mördare som brottas med sitt samvete. Och så möter han på en krog i Sankt Petersburg en alkoholiserad man som liksom ramlar in där och sätter sig hos den förtvivlade Raskolnikov. Och så frågar han om han får samtala med han. Och han liksom häller ut hela sitt liv där inför Raskolnikov som själv brottas med sitt samvete. Och så småningom så går det här över i att den här Marmeladov nästan bär fram. Jag vet inte om jag ska säga nästan, men han börjar tala om Kristus. Det är nästan som en profet i hela sin miserabla situation och berör Raskolnikov med detta. Och det kommer jag då lägga ut texten om på ett jättefint sätt här i podden. Och så är det då Sonja som finns med här. Och det är den här Marmeladovs dotter som prostituerar sig för att de ska ha överhuvudtaget mat för dagen eller någon inkomst. Och hon är också ett väldigt utsatt läge, men också väldigt bibelläsande, fantastisk, vacker fromhet. Hon läser Bibeln för den här Raskolnikov så småningom när de får kontakt. Så det är Marmeladovs dotter Sonja som får betyda så oerhört mycket för den här Raskolnikov som bär på det här samvetet och vet vad han har gjort och samtidigt någonstans älskar hennes bibelberättelser. Ja, det är ett försök till en liten inledning till ett samtal med Jan som var helt fantastiskt när man hör hans glöd, hans fascination och vad han bidrar med in i den teologiska, liksom det teologiska spåret och i bibelberättelsen och i den här som vi säger kroken in till en människas liv som han beskriver så fint, att den kommer så tidigt ibland och så återkommer det där som är ett frö nedlagt i en människas liv. Kanske oftast i djupaste kris. Här kommer ett samtal med Jan Eriksson utifrån hans senaste bok som heter Därför väljer jag Kristus. Den är utgiven på Libris förlag. Ifrån Hönö Missionskyrka. Varsågod och lyssna. Tack att du hänger med i Brittas vardagsrum. Det är det som är så intressant, att man, när man ska beskriva mitt vardagsrum, så kan man beskriva på många olika sätt. Och nu har ju Jan då precis beskrivit det så som jag förväntar mig att du skulle beskriva det.
Ja. Ja.
Jag har haft många olika sådana samtal. Jag hade ett en gång med Göran Greider när han beskrev rummet som en jättestor bastu.
Ja.
Det var ett stort kyrkorum som han, ja, det är som en stor bastu, sa han. Men det du beskriver, Jan, är ju människorna direkt.
Ja.
Är det det som gör rummet?
Absolut.
Det är fantastiskt fint. Jan, vi ska prata om din senaste bok. Jag tyckte mycket om presentationen här av Anders på Hönö, där vi är nu då, i Hönö Missionskyrka. När han säger din senaste bok. Ibland kan man slarvigt säga din sista bok. Det vet ju ingen. Utan det är din senaste bok som du håller i din hand nu. Den är purfärsk. När fick du hem din låda med böcker?
Förrgår.
Det är en speciell känsla.
Någon hade sett det här, va, på Facebook, vad det nu är. Någon hade sett det här och sa att det var som att öppna en paket på julafton.
Ja.
Han tyckte att jag såg så intresserad ut av min egen bok.
Var inte lite nervös också att man ska se något? Åh nej!
Jo, det är ju det. Det är ju märkligt att ha någonting som har jobbat med så länge. För det är väldigt mycket möda bakom detta. Mycket forskning och mycket läsande och det ena med det andra. Så att det är, jag vet ju inte hur det är att föda ett barn, men det är, jag känner det så, som att det här är väldigt mycket av mig i den här boken, ungefär så.
Jag tror att din kära hustru vet hur det är att ha en inneboende i alla fall. Kan du säga något om det? Det tycker jag är en så rolig tanke runt den här boken om Fjodor Dostojevskij.
Ja, hon säger, vi bor ju precis tvärs över här i en trea, 84 kvadrat. Och då när hon har talat med olika människor, det var bor ni och så, hur stor är den och så. Ja. Och så är vi tre stycken där, säger hon. Va? Ja, vi har en inneboende också. Nej, men får en inneboende plats? Ja, verkligen. Vem är det? Ja, han heter Fjodor. Så det är mycket, har blivit mycket Fjodor.
Väldigt mycket, ja. Fjodor i ditt liv under, ja, ska man säga 30 år.
Ja.
Jag frågade dig precis innan, när kom den förra boken som heter Någon besökte min själ? Då säger du 20 år sedan.
Mm, det är det. Och det har ju att göra med att Svenska Missionsförbundet, som det heter då, va, ville att jag skulle åka till Ryssland och jobba på 50% där som evangelist. Vi hade redan några kontakter i vänförsamlingar där. De ville att jag skulle kolla upp det, men de definierade liksom inte mitt uppdrag mer än så. Och det blev ju väldigt lite det. Det blev så mycket annat. Det är som hos Dostojevskij. Ja.
Men du, det är ju det som jag tycker är så fascinerande i den här passionen du har. Som jag har blivit lite smittad av, ska jag säga, när jag har läst ditt manus och liksom förberett mig för den här stunden. Att jag någonstans anar någonting i det här som blev en öppning för dig till ett alldeles speciellt fält liksom i det där som vi ibland tänker att vi reser till olika missionsländer eller vi har vänförsamlingar. Och så plötsligt öppnar sig någonting där. Och då är min fråga, hur kan en väckelseevangelist i missionsförbundet hitta Fjodor Dostojevskij?
Det var nog mer så att han hittade mig. Ja. Och det har att göra med en hönukonferens här. Jag tror att det är på det sättet. Nu är det inte säkert. Man blir mindre och mindre säker på sin bakgrund faktiskt. Men det var så att vi hade en missionslärare som heter Erik Solleman. Nu är alltså detta i förra århundradet, Britta.
Ja.
Och han citerade så mycket litteratur. Stefan Zweig. Han citerade Goethe. Han citerade Dostojevskij. Och Dostojevskij liksom, det var som om någon besökte min själ, va? I en annan dimension. Och jag kan överdriva detta nu, men jag ser det. Det var det första fröet som såddes. Och jag började strax därefter läsa Brott och straff.
Hur gammal är du när du är i detta?
Ja, då var jag 17-18 år.
Du är alltså född och uppväxt här på
Hönö? Ja. Och jag var 16 år när jag lämnade Hönö. Ja. Så jag kan prata hönöbo. Mm. Nej, men det var jag. Så vi flyttade härifrån 1956.
Men du, det fröet då som liksom kom till dig och du började läsa Brott och straff. Förstod du liksom vad du läste då?
Både och. Jag förstod ju intrigen så att säga.
Det är ju en kriminalroman som vi
kommer
in på lite.
Ja, det är en kriminalroman. Och jag förstod intrigen. Och sen var det så att när jag läste teologi då, så var jag såg Brott och straff i Stockholm på bio. Och det var ju inte alls mer än just berättelsen som sådan. Man kan inte göra mer på film. Det var ju ingen av dessa fantastiska dialoger eller människomöten och så där, har jag för mig. Men då när jag fick kallelsen till att åka till Ryssland, så tänkte jag, måste ju lära känna det ryska folket. Man kan inte bara åka till Ryssland. Så att då kom jag ihåg Dostojevskij. Och då vet jag att någon hade sagt i mitt öra, ska man lära känna ett folk, ska man lära känna dess författare. Och han låg ju väldigt nära till, eftersom han var planterad nå. Så jag läste Brott och straff. Och igen då, och fann en helt ny bok.
Ja.
En helt ny bok. Oj, oj, oj.
Det är det jag någonstans anar i förberedelsen för det här. Och skulle önska att det är det vi får verkligen med oss från det här samtalet. Att vi är fler som ska få upptäcka det där hisnande i det.
Ja.
Men vem var Fjodor Dostojevskij? Säg någonting omkring denna enorma författare.
Ja, alltså det som gör att han fortfarande lever, inte bara i minnet utan på teatern och i filmen och i dialogen, diskussionerna och så, det är ju det att han lever ännu så att säga. Han gjorde ett så starkt intryck under dessa år han fick leva. Han var ju 60 år när han dog. Föddes 1821 och dog 1881. Men när jag läste honom så kände jag till slut att han läste mig, va? Och får jag läsa ett citat här ur boken. Han säger så här: efter 4 års fångenskap i bojor i Sibirien. Det skulle ske ytterligare 6 år, men i armén. Han säger så här: folket har återgivit mig Kristus som jag lärt känna i mitt föräldrahem, men som jag sedan förlorade när jag själv blev liberal europé. Han säger alltså 3 saker här, va? Han säger att han har lärt känna Kristus i sitt föräldrahem. Därför finns det väldigt mycket barndomsminnen ifrån kristna miljöer i Dostojevskijs värld. Och mycket av det är så att säga biografiskt. Det andra han säger det är att han förlorade Kristus. Kan man förlora Kristus? Ja, inte helt och hållet, men man kan säga att han förlorade Kristus ur sitt synfält, ur sin horisont. Därför att han flyttade då från Moskva där han var född till Sankt Petersburg som var huvudstad på den tiden. Va? Och där började han läsa, han var på en akademi och skulle bli då anställd som kartritare i armén. Han trivdes inte där, men i denna miljö, detta miljöombyte så hände någonting. Alltså från ett varmt, religiöst, kristet hem så kommer han in i en helt annan miljö där man utbildade officerare. Och det var, jag skulle kunna tänka mig, för det har jag förstått efter mina år som evangelist i Sverige, det var som en del. Har vi någon smålänning här förresten? Det var en där nere. Men det är som en del smålänningar i bibelbältet så att säga flyttar hemifrån en god kristen miljö och så kommer till Chalmers. Va? Och där är det inte alls så fromt, va? Vare sig i dialoger eller i diskussioner eller i människomöten. Och på så likadant med Dostojevskij, han förlorade Kristus ur sitt synfält. Men så säger han också till slut i det här citatet: folket återförde mig till Kristus. Ut efter de här tre linjerna har jag skrivit både i den första boken och i den andra.
Men vad var det för folk han mötte som kunde föra han in i det synfältet igen?
Du, det är en bra fråga. Det låter som du har läst mitt manus. Kanske har läst Dostojevskij också. Därför att folket, det är inte... Han tillhörde adeln. Halvadel var han. Men genom fångenskapen då så kom han ner i Sibirien bland rövare, bland mördare. Alla lägsta i samhällsklasserna som fanns där i arbetarklassen. Det är där det händer för det första en omvärdering av människan, va? Synen på människan. Så han fann det var allt för kallt där uppe ibland intellektualisterna som han umgicks med i författarvärlden i Petersburg, till han kommer till Sibirien, arbetsläger, i bojor.
Du får säga något om hur han hamnade där.
Ja, jo, det var så att under den här tiden, och nu är vi alltså på, han är född 1860 eller 1821 alltså, och nu är det 20 år efteråt. Då hamnar han i olika samtalsgrupper därför att det är revolutionära stämningar i samhället. Och han kommer på flera stycken sådana diskussionsgrupper och ungdomar. Och han är med i en krets då som kallas för Petraszewski-kretsen, som är mycket känd. Och där läste man då att säga västerländsk litteratur. Västerländsk litteratur. Och det tycker jag är en poäng i detta. Därför att det var det som gjorde det kristna Ryssland till ett ateistiskt land. Och efter 1917 så fanns ingen kristendom där så att säga officiellt. Det fanns naturligtvis i de breda lagren men inte officiellt. Och det är där bland dessa människor, alltså inte bland de fina och väluppfostrade utan det är bland rövarna i Sibirien som han lär känna. Och detta är på 4 år han skriver ett brev och mina böcker, eller min bok den här, handlar mest om vad jag har läst i hans dagböcker och i hans brev då, över 900 brev som han har skrivit. Och där ser man denna, inte bara synen på människan utan synen på livet som man träffar. För att i varje rövare, förlåt ordet, men i varje människa som lider så fruktansvärt och förbannar allt vad tillvaro heter, där rör sig Kristus. Där rör sig Kristus.
Tror du att han känner igen det fröet i det, eller vad är det som händer med hans egen liksom vandring där i Sibirien när han möter det här? För jag tycker att som du har beskrivit det också, som man har hört det, så är det som, det är som en sorts medmänsklighet och en sån ömhet liksom,
ja,
i hans sätt att möta, som sen kommer igen i all hans litteratur.
Ja, och det är det här, den här mentala förändringen som händer hos honom som ligger till grund, va? Rent tankemässigt, men också djupare själsligt, att han börjar fundera om vad är en människa egentligen? Vem är en människa? Vem kan göra anspråk på att vara en människa? Vem dödförklarar en människa? Och då han med om någonting under den här förändringen, så vid påsktiden så är det så att är det någon som vill gå med till kyrkan, så kan man föras i små grupper till kyrkan. Då går de under eskort. De går i bojorna, och för det andra med militärer runt om dessa grupper på 21 stycken till kyrkan som ligger inte långt ifrån den här palisaden. Och han beslutar sig för att gå med. Och där är han med på en sån gudstjänst, och han får stå naturligtvis längst bak därför att han tillhör den gruppen. Han är väldigt nedgraderad mänskligt, för han står längst bak. Och då får han en av dessa erinringar. Han är plötsligt med sin mamma och pappa i templet, som man säger, i Moskva. Alltså jag tänker i Kreml, där finns olika kyrkor. Han är med där på en gudstjänst. Och då lägger han märke till som 8-åring att när Guds ord ska läsas, som då händer under det att man tågar ner i mittuppgången, och så ser det någon som ska läsa skrifterna därifrån. Då händer något, för att en ortodox gudstjänst, den är ju så att säga, den är ju stående hela tiden. Då de som har epauletter och utmärkelser på kläderna, de drar sig närmare och de andra får stå utanför. Nu står han själv utanför. Det är en scenförändring. Och senare när prästen lyfter brödet och vinet och ber syndarens bön, så är det någonting som händer bland de här 21 kriminella. Många av dem ramlar till marken när han beder syndarens bön: Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig syndare. Så läser man. Det är många av dem som faller till marken. Inte Dostojevskij. Men han kommer så att säga hem till fängelset igen, så börjar han fundera på detta. Och då är det så i den baracken han lever, va? Det är ett veritabelt helvete. Där håller de på att slå ihjäl honom som leder, så att säga, som är den stora busen där, som är stor till sin fysik och så, som håller reda på de andra, och gör dem inte som han säger så det går inte. Men nu har de supit honom full och håller på att slå ihjäl honom där. Och då kommer han från kyrkan in i detta helvete. Och nu är nerverna så på spänning, va, så han orkar inte, utan han går ut igen, och då möter han en annan politisk fånge där som också verbalt trakasserar honom. Så han går in igen och lägger sig på sin brits där uppe. Och då får han en annan barndomserinring. Nu blev detta lite långt, men ändå. Och han ser sig som 8-åring där han är på somrarna med sin far och mor. Nu är han i skogen sista dagen innan han ska börja skolan igen och läsa franska läxor och så. Och nu går han och letar efter grodor där, och plötsligt så hör han ett rop: vargen kommer! Och han hör detta rop 3 gånger, vargen kommer! Och han blir så förstenad, han kan inte gå. Man tar ett steg och han kommer liksom loss. Och så kommer han ut ur skogen och så gården där han bor och ut på tunet där bortom. Där finns en åker och där går bonden Marej, en livegen bonde. Alltså en helt annan samhällsklass än den lille pojken. Och lille Fjodor rusar mot Marej som går där med en stor häst och plöjer. Och slänger sig om honom och ropar att vargen kommer. Och bonden stannar då och säger, tokstolle. Det finns inga vargar. Jo, han är helt hysterisk, vargen kommer. Och han kan inte lugna honom. Men då kommer han ihåg, där han ligger på sin brits nu 20 år efteråt. Han kommer ihåg hur bonden tar sin finger, tre fingrar ihop, i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och gör korsets tecken på hans panna och säger, i faderns och sonens och den heliga andes namn, det finns ingen varg. Han säger det en gång till, för han lugnar sig inte. Och då är det precis som den här förtrollningen släpper. Och han kommer ihåg att han blev så generad, så han lämnar bonden och går. Och han har gått några meter så vänder han sig om och så ser han bonden stå där med högerhanden och ropa, Kristus vare med dig, det finns ingen varg. Detta upplever han nu igen som ett påtagligt minne där han ligger i sin, och den håller på och mörda en annan. Och det är så någonting faller i hans själ. Någon besöker hans själ. Och han blir helt lugn. Och han ser sina medfångar på ett helt nytt sätt. Han ser dem på ett helt nytt sätt. Han börjar tänka på ett helt nytt sätt. Och han skriver väldigt mycket om detta i sin litteratur, kan man ana, när han pekar på det. Och nu blir detta långt. Men...
Skulle du säga att det är det besöket som de här fångarna gör i kyrkan som är öppningen till det där fröet, till den där barndomsminnena av den tro han fick med sig i föräldrahemmet? Är det där det händer?
Det vet inte jag. Jag vet bara att jag har läst om en process i hans liv. En djup process. Där lidandet har kommit fram på ett helt annat sätt än vi ser det i västvärlden. Och att Gud talar genom lidandet som vi är så rädda för. Där har han sett det. Och så långt kan jag gå med.
Men är det detta som har liksom blivit kroken in för dig? Eller liksom det som har drabbat dig i den här läsningen och gjort att du har fortsatt att fördjupa dig?
Ja, det är naturligtvis biografin. Den är intressant. Den skrev han mer om i den första boken om just biografin, Dostojevskijs egen. Det finns i den här boken också, men på ett annat sätt. För här har jag tagit ur hans egen litteratur, ur hans romaner exempelvis och andra noveller och så. Vad var frågan?
Ja, om det är där du någonstans fick tag i den där kroken, det är lite den jag är ute efter också, att se vad var det som gjorde att detta blev något som drabbade dig och också drabbade evangelistens kallelse i dig. Det där har förundrat mig lite när jag har läst nu, för jag ska säga personligt att jag blev oerhört berörd av det. Jag vet inte riktigt vad det är. Jag tänker,
nej,
kanske du
och det
kan
vet inte jag heller.
Säga det.
Men alltså vad jag vet, Britta, vad jag vet, det är detta att ifrån att ha läst honom så läser han mig. Ja. Alltså jag känner igen mig i så mycket av de här dialogerna. Jag känner igen mig och lär känna mig själv på ett helt nytt sätt. Jag är ju inte den samma idag som jag var när jag var 16 år och flyttade från Hönö. Det är ingen av oss som alla dessa år är densamme, utan vi är med om någonting i vårt liv som förändrar oss tankesätt och vår existentiella tillvaro också. Men det som jag uppmärksammar, det är ju det att Kristus kommer från andra håll än jag sett förut. Mm. Förstår du?
Ja.
Kommer från andra håll. Det oväntade mötet.
Och det så,
ja, varsågod.
Nej, men det som jag också tänker att jag drabbas av i den här läsningen och i att liksom kliva in i det här är ju att jag tänker att man som kanske är gymnasial ålder, liksom man går gymnasiet och så är det bokrea på stan, va? Och så står man i kön som man gjorde då, nu gör vi ju inte så längre, men i februari står man i kön på natten liksom, 12.01 ska man in på bokhandeln och klippa de viktigaste böckerna, så var det ju då. Mm. Och då var det ju liksom brott och straff och idioten och Bröderna Karamazov. Man ville ha de där onda andarna, de där fyra tjocka böckerna. Och så började jag läsa då 16, 17, 18 år. Och kom liksom ingenstans. Mm. Och då tänker jag på att du, när vi har samtalat du och jag lite inför det här. Du säger vid ett tillfälle, berättar du, och det tror du skriver i boken med, att när du har undervisat på universitet i Ryssland som du har gjort, så har, är det studenter som då frågar, som kanske är 20-25 års åldern, som frågar, behöver man kunna Bibeln för att läsa Dostojevskij? Och det slog mig nu.
Ja.
Det var det. Jag hade ju ingenting av det när jag började då. Och nu kan jag känna en sån hunger efter, nu måste jag in i de där böckerna igen. För att det är en sån enorm bibelreferens som bär upp alltihop. Mm. Och som är det där av det du har nu beskrivit från Sibirien, någonting av den här utsattheten, svagheten, och att i svagheten blir kraften störst. Att det är någonting som kommer ur det. Vad är det, vad svarar du studenten som säger, behöver jag kunna Bibeln för att förstå min Dostojevskij?
Ja, då har jag sagt så, den frågan fick jag en gång. Då har jag sagt så här, att lika nödvändigt som att förstå, om man ska förstå Rembrandt, om man ska gå till Petersburg och se Den förlorade sonen exempelvis, detta fantastiska mästerverk. Då är det en fördel att ha läst Lukas 15. Förstår du, va? Och det är så otroligt mycket. Det finns ju ingen författare i den klassiska litteraturen som bygger så mycket på Bibeln som Dostojevskij gör. Så det är... Men det, vad jag kommer att tänka på när du säger så, det är ju mer det gåtfulla i att du tog det utan att kunna Bibeln. Och ändå var det slags Håk det, va? Som tog i dig, va? Och det tycker jag, det ska man göra mycket av. Vad är det egentligen som gör att jag börjar en resa mot Kristus? Vad är det, vet vi inte. Men det är ju det är ju Gud i varje människa. Vår pastor som lämnade sin hustru precis nu, jag hoppas det var för tillfället, han citerar, och nu kommer han tillbaka, det var väldigt fint. Han citerar ofta ett ord ifrån Paulus när han predikade i apostlagärningarna. Och då säger han så här, som det är i honom som vi lever, rör oss och är till. Det säger alltså Paulus till icke-kristna människor. Han säger, vi lever, rör oss och är till. Och då hade vi en god författare här på västkusten som sa, när jag börjar att tvivla på att jag är ett Guds barn, så känner jag efter min puls. Och då slår den, då säger jag, tack och lov, säger han, jag är ett Guds barn. Det är i honom som jag lever, rör mig och är till. Och just detta gåtfulla, va? Detta gåtfulla, det som tar igen så, ja. Men det är att Jesus kommer bakifrån, och du Du citerar mycket ur Brott och straff om Sonja. Min fru heter ju Sonja, va? Mm. Det betyder Sofia, skulle hon egentligen heta Sofia. Det betyder ju Guds vishet. I Brott och straff så har hon en antagonist där, det är ju Raskolnikov. Raskolnikov betyder den som söndrar sig, den som avlägsnar sig, och det är det han gör hela livet. Han vill komma bort ifrån Gud. Ja. Men Sonja, hon dras av lidandet in i Gud. Och det är ju dessa två kontrahenter som möter varandra, och det är en dialog där i mitten av Brott och straff som är bland det finaste eller det mest berörande en riksiva en list kan läsa. Nämligen hur Gud kämpar om en människas själ. Det är ju det. Du får gärna fråga mer om Raskolnikov.
Ja, det fascinerar mig väldigt mycket också, det här kluvenheten som ju är då, som finns också i hans namn. Det är ju så mycket av det här bildspråket som, där det finns ett större djup i detaljerna som plötsligt kan uppenbara sig, och som jag tycker du lockar oss in i den här boken. Jag tänker om Raskolnikov där, att han, det är någonting av Raskolnikov och hans samvete på något sätt som strider, va? Det är ju en kriminal, vi kan säga någonting om boken Brott och straff. Vi sa att vi ska ta en av de här fantastiska böckerna, säga någonting mer om. Så har han ju mycket skulder. Det är också spännande att han påminner mycket om en tid i Dostojevskijs liv också, när han var fattig och fylld av ja, fattigdomen och inga pengar, och försökte liksom låna sig fram, och så skriver han den här boken.
Ja, det var inte Guds bästa barn.
Nej.
Nej, nej, nej. Det var det verkligen inte. Han var ju spelberoende under en tid, va? Exempelvis. Och vad han spelar bort hela sitt äktenskap. Mm. Ja, han spelar bort allt vad hon hade, och hon står trogen kvar på hans sida.
Alltså Dostojevskijs hustru.
Dostojevskijs hustru, ja. Anna Grigorjevna Dostojevskaja. Ja. Jag fick lyda på det.
Men skulle du säga att han, den här Raskolnikov, vi beskriver han från Brott och straff. Det är ju liksom han och Sonja som kanske för mig trädde fram mest då.
Ja.
Är det lite självbiografiskt, tror du? Dostojevskijs situation just när han skrev?
Det tror jag inte.
Nej.
Men det finns delar i detta drama som han känner till, som han själv har varit med om. Men man kan inte säga att hans romaner är självbiografiska.
Nej.
Den mest självbiografiska är ju Döda huset i så fall. Men det är också en roman. Men om vi ska gå in på det lite grann. Mm. Jag har haft med Sonja, min älskade Sonja här. Hon har varit med mig i Norge i 5 eller 6 år på en retreatgård. Jag har haft föredrag om Dostojevskij från torsdag till och med söndag då. Med fantastiska norrmän, är så otroligt intresserade av Dostojevskij. Ja, och så mycket lärt det finns att skriva där. Men då vid det sista, senaste tillfället, jag ska dit igen i slutet av augusti, men hur som helst, så hon som ledde den här rederiten, va, Ingeborg Bö. Ja, så säger hon så här: hör du Sonja, jag vill spörre dig, Noe, får jag det? Ja, det kunde ju min hustru inte neka till, så sa hon: du, hette du verkligen Sonja innan du träffade Jan? Ja, det heter hon. Men den har jag slagit upp här, va? Raskolnikov, han söndrar sig ifrån människorna.
Säg någonting vem han är, alltså det, om man inte alls vet.
Ja, okej. Han är en yngling i sina bästa år. Han är i 20-25 års ålder kanske. Han går på universitetet i Sankt Petersburg. Men är inne i en kris, så att säga, där han lämnar. Han börjar med att lämna hemmet. Han fortsätter att lämna universitetet. Han fortsätter att lämna nära på hela tiden i romanen någonting av mänsklighet, va? Men vad är det då som sitter som en, den där hooken?
Kroken, ja.
Kroken, säger du, ja. Då skriver hans mor ganska i början av romanen, skriver ett brev till honom. Och då skriver hon så här, bland annat ett långt brev. Och då skriver hon så här: Kom ihåg, min käre vän, hur du i din barndom, medan din far ännu levde, läste dina böner i mitt knä, och hur lyckliga då vi alla var. Det är det här minnet av någonting som har hänt, av ett frö, ganska tidigt.
Det har du det igen.
Ja, det har du det igen. Och detta kommer han inte ifrån. Han står exempelvis han blir påminn överallt om Kristus. Den ofrånkomlige Kristus. Så står han han är i upplösningstillstånd och han vill inte se en människa. Han är ute och går och irrar i Petersburg där. Så står han vid en bro. Så kommer det ett par, en mor med sin dotter. Och så skickar modern fram då, dottern fram till honom med en peng, för hon ser på hans klädsel att han var inte riktigt bra, va. Så säger hon: tag den här för Kristi skull, säger flickan. Kristus igen, va. Och han håller den där myntet i sin hand. Och bara, vad ska han göra nu då? Och hela hans inre är i uppror. Och så står det, då kastar han myntet i kanalen där från bron, rakt ner. Och det var som att skära bort hans hand ifrån livet, står det. Ifrån alla människor. Det är så radikalt, va. Men det är inte långt därifrån, när han ska försöka stilla sin själsliga oro, så går han till krogen, alltså. Inte kroken som det hette här tidigare, men det var ju för oreligiöst, för det fick ju inte heta krogen, va? Men nu heter det krogen här nere. Men då serverar nog inget sånt som på hans krog, det vet jag inte. Jag har inte varit intresserad av. Och då så kom han till krogen där, va? Och sitter det fullt på krogen. Då kommer in en man, herr Marmeladov. Mm. Och Marmeladov är precis som namnet. Du nämnde om namnet, va? Han är så... Det är ingen hållning i honom längre, va? Han har legat på en prom och sovit nu i 3 dygn. Han har sovit ruset av sig. För att han är ju alkoholist. Varför är han alkoholist? Jo, hans fru har dött. Och hon var det starka i hans liv. Nu när hon dör, så dör han också på ett sätt. Och nu tar han till spriten då. Han får sluta sitt jobb. Ingen vill ha honom längre. Nu kommer han in där, va, yrvaken och lite på susen så, va. Och så finns det en enda plats kvar. Och det är där Raskolnikov sitter. Och han har ju en annan hållning, så Marmeladov säger på honom att det är en studerad människa, va. Och det är han också.
Som nyss har släppt sin...
Ja, just det. Penning, ja, ja. Precis. Mm. Och då så frågar han om han får slå sig ner här, va. Ja, det får ju han, ja. Och då pratar de, och så börjar han att berätta om sin Sonja. Som man har sådana bekymmer för, han är så orolig för. För att hon har ju nu, på grund av att den här fadern har gift om sig med en dam, ja, som har 3 minderåriga barn. Och så kommer hon in som fjärde då i den här familjen. Och de har ju inga pengar. Det går inte, va? Vad gör hon då? Det finns ett enda sätt för henne att tjäna pengar. Det är att prostituera sig. Och prostituera sig då, det kunde man göra om man fick en gul biljett ifrån myndigheterna. För då var man, så att säga, godkänd prostituerad. Då började han att berätta om Sonja där.
Och det är alltså styrdottern?
Det är styr... Ja. Nej. Det är hans dotter.
Ja, ja.
Det är okay. Hans dotter.
Ja.
På riktigt, ja, okay. I första äktenskapet.
Vi försöker bara hänga med här.
Ja, men jag är en dålig berättare också.
Det här är...
Och då så var det nu? Vi får inte avbryta mig.
Jag trodde att jag förtydligade, bara förvirrade hela.
Ja, nej, det gör du inte alls.
Han sitter på krogen
om Sonja. Och så får han Sonja då, som betyder Guds vishet. Alltså Raskolnikov möter genom en förkunnelse, i en dialog, visheten från Gud, va? Och nu pratar de, och så säger han, och jag måste nog läsa det för att inte förräva det. Nej, förresten, jag berättar det istället. Så reser den här mannen sig upp, och han har fått några gär nu. Så reser han sig upp och är lite styrkt. Och så vänder han sig till hela publiken här och börjar att tala till dem om sin Sonja, va? Och så talar han, nu riktar han blicken till Gud. Och så säger han, domaren, vi ska snart stå inför domaren. Hur ska det gå för mig? För Sonja går det bra, sa han. För Sonja går det bra. För hon får förlåtelse på grund av sin kärlek. Ja, det är det enda hon gör. Hon älskar. Men när hon ligger under en man så är hon ett offerlamm. Men hon älskar. Det är därför hon gör detta. Och nu, ja, och så ska han också, han säger, kom kära vän, säger han. Kom, jag ska ta hand om dig, säger han till min Sonja. Han har sådana samvetskval. Och så säger han, så vänder han sig också till oss, säger han, till de försupna, några av dem är det i alla fall. Så säger han, kom även ni, i ären svin, med svinets uppsyn, men kom även ni, för hos mig finns det förlåtelse. Och så ska vi komma fram, och så gråter han. Och nu har han börjat använda ord ifrån skriften, han citerar Bibeln alltså. Så att Gud talar genom alkoholisten till de andra försupna, va? Lägger orden i alkoholistens mun. Och till slut så räcker han upp händerna mot himlen och säger, Herren, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden. Där händer det någonting med Raskolnikov. Mm. Han får en koppling till Sonja. Och Sonja är ju en fantastisk människa. Men detta erinrar mig... Oj. Detta erinrar mig om vad jag var med om i Stockholm. Var med i en kommitté där som träffades 4 gånger på året. Vi samlades i Immanuelskyrkan. Agne Nordlander som predikade här också på Hönökonferensen någon tid. Han var ordförande och det var ju ordning på den ordföranden. Förberett allting, men vid ett tillfälle kom han inte. Han kom inte. Och det gick 5 minuter, det gick 10 minuter, det gick kvart, han kom inte. Vad skulle vi göra? Och plötsligt så kommer han in farande alltså med sin portfölj. Och ber om ursäkt så som en pastor gör. Och han får den förlåtelsen. Men så säger jag så här, ni förstår att jag måste berätta för er vad som hände. Jag blev stannandes på centralen. Det var ringen där vid sidan. Där stod en stor folkmassa. Det var som om det var en andakt där. Det var flera hundra som stod där. Och det var alldeles tyst på centralen. Och jag blev ju nyfiken så jag trängde mig in. Och där stod, nu använder jag hans ord, en drucken kvinna. Och hon sjöng, Jesus för världen givit sitt liv. Öppnade ögon, Herre mig giv. Mig att förlossa, offrar han sig, då han på korset dör och för mig. O, vilken kärlek, underbart sann. Aldrig har någon älskat som han. Frälst genom honom, lycklig och fri, vill jag hans egen evigt nu blir. Tag mig då, Herre, upp till ditt barn. Lös mig från alla frestarens garn. Lär mig att leva för dig, glad i din kärlek, offrande mig. Och så säger Agnes Rolander, tänk att evangelium kan flöda ur en drucken kvinnas mun. Det är den bakvägen som Dostojevskij går i mycket av sitt skrivande. Det är det som är själva kroken för mig.
Jag har ju tänkt på det också i den beskrivningen av Sonja där och av hennes väg in till Raskolnikov. Hon läser ju Bibeln för honom också, ja. Citerar, läser. Och då tänker jag på, jag har upptäckt att det är ganska mycket som film och sånt där som jag citerar, det är från 90-talet någon gång. Och 1996 så kom ju den här Breaking the Waves.
Ja.
Lars von Triers otroliga film om Bess och Jan. Han är Stellan Skarsgård som spelar honom, som blir svårt skadad på en oljerigg. Och hans älskade Bess som lever i en väldigt kalvinistisk, sträng miljö. Skottland tror jag det är. Hon prostituerar sig för att han vill det för hennes skull.
Just det.
För sin skull. För han är helt förlamad där han ligger. Och det är också en sån där utgivande Kristusberättelse på något sätt som är, kan vara svårbegriplig, men det är någonting i den där utsattheten som påminner om Kristi offer på något sätt.
Hon är ju en Sonja denna.
Ja.
Hon går ju ofta till kyrkan, böjer sina knän och ber till Gud. Ja. Men den här, det är en lång dialog och den kan man skriva en hel bok om. Dialogen mellan Sonja och Raskolnikov. Men där i någonstans i avslutningen så är de samlade. Och då säger han till Sonja, läs om Lazarus för mig. Ja, men du är ju inte ens troende, säger hon. Läs om Lazarus för mig, befaller han. Har ju överläget, han är ju intellektualist och hon är väldigt annat. Ja. Läs, och hon börjar läsa och det stakar sig för henne. Men hon läser på ett, det skiljer på ett så otroligt sätt. Va? Och så slutar det på det här sättet. Jesus ropar ju, Lazarus kom ut och den döde kom ut. Många av judarna kom då till tro på honom. Och så citerar jag. Det är allt om Lazarus uppståndelse, viskar Sonja och står orörlig kvar. Av rädsla eller blygsel vågar hon inte lyfta blicken mot Raskolnikov. Hon skakar av feberrysningar. Ljusstumpen i den skeva staken belyser matt det torftiga rummet där mördaren och skökan möts på ett så egendomligt sätt för att läsa ur den heliga boken. När man läser det här och ser hur det skildras så är man med i rummet. Det är otroligt. Och jag tänker så här, har jag någonsin i mitt liv kommit en människa så nära? Har jag någonsin i mitt liv vågat komma en människa så nära? Det är det som är det hemlighetsfulla i Dostojevskijs litteratur. Så mycket annat att säga om detta.
Det är ju det där att från början kan man tänka att man går in i Brott och straff och tänker, det är en fascinerande kriminalhistoria, för att han, Raskolnikov, är ju också den som, han är ju mördaren som har ihjäl en pantlånerska där han har fått försökt att låna eller lämna ut för att få pengar för att överleva. Och så möter han den här Sonja och så sker det här mötet.
Och de sista raderna i Brott och straff Där tar Raskolnikov fram Bibeln under huvudkudden. Ja. Den som han hade fått av Sonja. Han hade frågat henne, hon hade inte tvingat henne på honom, säger han. Han hade frågat om den. Skulle mitt öde kunna bli som Sonja säger? Skulle jag kunna bli sådan som Sonja? Och så står det så här till slut. Här slutar den här. Hur är det står nu igen? Ja, det får ni själva läsa. Men den här boken heter Därför väljer jag Kristus. Får jag läsa det? Hinner vi det?
Absolut.
I ditt vardagsrum. Han skriver ett brev efter 4 år i Sibirien till den här damen som tidigare på resan från Petersburg till Omsk i Sibirien har stoppat dem vid Tobolsk. 3-4 damer, han säger det var 3 änglar som mötte mig. Och så gav hon de här fångarna, fångtransporten, en bibel på man. Och så sa hon, läs den noga, här i ligger en skatt. Och alldeles riktigt, det var 10 rubelsedel. Men det var inte den skatten, utan där kom Dostojevskij igen att börja läsa. Va? Och så säger han så här efter läsningen, som han har fått lära en muslim att läsa Bibeln, som är illiterat, alltså som inte kan läsa. Kan du lära mig att läsa, säger han. Ja, men det har, vi har ju ingen böcker. Vi har ju en enda bok, Bibeln, säger han. Går det bra? Och under 3 månader han läste den här pojken som är bara 18 år muslim att läsa. Och en påsk då så ser han hur pojken där i överslafen, han ligger och läser. Och tårarna rinner ner för hans ansikte. Och Dostojevskij vänder sig uppåt och frågar, vad läser du? Jag läser om Kristus, säger han. Hör vad Gud lägger i hans mun. Och så en del annat. Och efter det, och det som händer är då, det är det att den här, när han läser, när han offrar sin kärlek på att lära en annan att läsa, så kommer evangeliet tillbaka genom folket till honom. Ett av svaren. Men då skriver han ett brev till den här kvinnan som har gett honom en bibel. Och då skriver han så här. Jag tror att det inte finns något skönare, inte ett djupare, inte ett mera tilldragande, sannare, klokare, modigare och så fullkomligt som Jesus Kristus. Fylld av flammande kärlek till honom säger jag till mig själv att hans like inte blott inte finns, men inte kan finnas. Dessutom säger jag mig att om någon gav mig bevis för att sanningen om livet inte är i Kristus och att det faktiskt är på det sättet att sanningen om livet inte var i Kristus, då vill jag hellre vara med Kristus än med sanningen. Det finns minst två ord för sanningen på ryska. Ett är pravda, det kan ju vi. Och ett är istina. Och på hans gravsten står det så här, istina, istina, gavarja vum. Och ni som kan ryska, ni förstår ju att detta är sanning, sanning, säger jag er. Om inte vetekornet faller ner i jorden och dör, så förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det mycket frukt. Det är istina, det är den sanning som inte ryms här, utan som utvecklas i en process. Jag sa alldeles tidigare, du är inte densamme för 20 år sedan som du var idag. Men sanningen har följt dig, sanningen i Kristus, och den är något annat idag för ditt hjärta än den är för 20 år sedan. Och därför säger Jesus, jag är vägen, sanningen och livet. Inte jag är ett vägstycke och inte mer än det, utan vägen som går. Och där förändras livet för oss och sanningen om både om varandra och om Gud och om Jesus Kristus, Guds son. Det var roligt att vara i ditt vardagsrum.
Du, jag har en fråga kvar till dig.
Har du
när
det?
Vi avrundar.
Ja.
Om den Fjodor Dostojevskij som var i Tyskland en period, tog sig till Köpenhamn, fattig och utan, ja, utan pengar och ganska förtvivlad, banka på där hos en vän och ville ha hjälp. Tror du att du skulle ha känt igen den själen om man bankar på hos dig idag? Har du känt igen den där kroken, den fröet liksom?
Bättre idag än för 25 år sedan.
Det ligger någonting inte, i det där för... när du säger hur nära kommer jag en människa när du har
inte
läst.
Inte som detta. Jag redan hade funnit det, men jag strävar efter att finna det. Ja. Men av nåd är vi frälsta genom tron. Det kom i listan fram då.
Tycker jag har varit framme hela tiden. Tack